Kära lyssnare, hjärtligt välkomna tillbaka till podden Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malte Hallqvist, är komiker och föreläsare och driver den här podden där jag möter människor som jag är nyfiken på. Och den här gången kan jag säga att det var ett väldigt oväntat möte. Vi i stort sett snubblade över varann, som vi förklarar in i podden sen. Men just det här att möta en annan människa som är extremt intresserad av mötet mellan människor på grund av mycket, men bland annat för att man i mötet med andra människor hittar sig själv. Hon heter Jessica Segerberg, är frilansande fotograf och har varit med om massa saker. Detta kommer nu när jag släpper lös avsnitt 93 av Insikter från Utsikter med Jessica Segerberg. Jessica Segerberg är fotografen som faktiskt var ute och cyklade när hon fann sig själv någonstans mellan Tumba och Tronsö. Eller hon fann åtminstone pusselbitar av sig själv. Eller rättare sagt kände att lager på lager föll av henne längs vägen, vilket tog henne närmare sin inre kärna, sitt riktiga jag, sin renaste form. Nu ska hon upp på cykeln igen och trampa från Nyköping till Tärendö. Så häng med på förberedelserna inför resan när Jessica fortsätter sitt letande, vilket rymmer rotlöshet, vikten att vara tydlig och konsten att lyfta andra. Men först, lite nervositet. Ska vi börja eller?
Ja, men ja, alltså jag känner mig lite nervös.
Gör du det?
Ja.
Ja, vi kanske ska ta bort det då. Vad är du nervös för?
Vad är jag nervös för? Jag tror att jag känner en press på mig själv att jag ska säga någonting smart. Mm. Eller formulera mig på grejer som jag inte helt är färdig med.
Nej. Liksom. Men det kan du nog släppa, tror jag. Det finns inget krav på att du ska formulera dig.
Nej.
Utan tänk på att det sitter en nyfiken gubbe mitt emot dig.
Ja.
Som kommer ställa en massa frågor och så svarar du och så.
Bra.
Så blir det vad det blir. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna tillbaka till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Och idag har jag en utsikt som jag har haft förut. Vi sitter på Scandic Grand Central, eller Central kanske man säger i Sverige. Mitt emot Oscarsteatern. Och min gäst sitter tyvärr med ryggen mot den fina utsikten på Oscarsteatern. Men hjärtligt välkommen Jessica Segerberg.
Tack så hemskt mycket.
Det är ju ett väldigt, för mig i varje fall, spännande möte. Man kan säga att jag snubblar över dig.
Ja.
När jag letar foto till en av mina gäster så hittar jag en jättefin bild. Som jag tänkte, det här kan jag ju inte bara ta, för att det här är någon som kan ta kort som har tagit. Så jag hittade ditt nummer och så ringer jag dig och frågar egentligen bara om bilden. Men upptäcker att det här var ju en otroligt intressant människa. Mm. Och frågar dig, vad tänkte du då när jag frågade dig, kan inte vi göra ett avsnitt?
Men först tänkte jag att det här är en person som är van vid att prata med folk. Mm. Alltså det här är en person som är van vid att vilja ha ett möte med människor. Oavsett om han ringer för att han har hittat ett namn och googlat upp ett nummer. Alltså det var ju kanske framförallt din...
Kändes det påfluget?
Jag kom på det. Nej, efteråt. Men jag gillar ju det där. Alltså det är ju som att, det var ju som att jag ringde upp mig själv på något vis.
Mm-hmm.
Hallå, ja men vem är du? Men vem, jag kommer ihåg att du ställde frågan, men vem är du egentligen?
Mm.
Och då sa jag, nu känns det som att du har börjat intervjua mig. Och sen tror jag att du frågade om, ska vi inte ta?
Ja, jag tror att jag började intervjua dig rent spontant.
Ja, jag tror det med. Men det var ju också, jag tog ju tillfället i akt och berättade om att jag ska cykla till Norrbotten.
Mm.
Så att, ja, jag var ju inte helt bortkopplad i huvudet när du ringde liksom.
Nej, verkligen inte. Och det var väl det som gjorde att jag kände också,
Det var nog bra att du sa det där, för det kändes ju som du var van att möta människor på uppstuds också.
Mm.
Det var liksom inget svårt att få dig att svara på frågor och sådär, utan...
Nej, men precis. Men alltså, jag har jobbat som frilansfotograf i, ja, men på heltid i 8 år.
Mm.
Så att möta människor som jag inte känner har jag ju tränat en del på.
Ja, och även berättandet har du övat på i din blogg och sådär.
Mm. Ja, men precis.
Men vi kanske skulle ge lyssnarna en ärlig chans. Att vi börjar med en liten faktaruta bara, så vi sätter dig på kartan någonstans. Och sen så skrapar vi lite på Jessica.
Mm.
Och se vad som kommer fram. Kan det vara något?
Det låter.
Och vill du skrapa tillbaka så gör det. Mm.
Det ska jag.
Ja, det känns tryggt. Fullständigt namn?
Jessica Elin Segerberg.
Ålder?
32.
Civilstånd?
Singel.
Familj?
Mamma, pappa, 3 bröder, 2 plastbröder, 3 halvsyskon. Om man ska dra hela konkarongen liksom. Mm.
Så du har ett gäng med syskon?
Yes, vuxit upp med 3.
Men du kallar dig själv för mellanbarn ändå?
Ja, men jag är det.
Jo, det alltså. Förstår jag. Men det måste vara många mellanbarn i den skaran.
Ja, kanske det. Ja, men det är kanske framförallt att jag tänker på att jag växte upp med 3 bröder. Och där är jag näst äldst.
Mm.
Så att det är väl anledningen. Jag och min... eftersom vi är 4 syskon så är det jag och en brorsa till som är mellanbarnen. Vi hade en låt som vi alltid sjöng när vi var små som hette Mellanbarnen är bäst.
Mm.
Här finns inga protest.
Oh, jag är mellanbarn. Den låten vill jag ju... Den får du
ja,
ju
men
visa mig.
Vi kanske kan öva lite sen efteråt.
Gärna.
Ja, stämma upp här i...
I foajén.
Ja, exakt.
Mm, det skulle uppskattas. Jag tror det faktiskt.
Av poliserna kanske framförallt.
Just
utanför entrén här.
Mm, vi har FN-möte idag. Så det är mycket poliser. Och just nu drar de upp polisband här ser jag på Kungsgatan.
Nej.
Ja, det är spännande.
Ja.
Tillbaka till faktarutan. Bor?
Utanför Stockholm. En timme utanför. I ett litet kollektiv.
Mm. Yrke?
Fotograf.
Hobby?
Alltså att prata med främmande människor kanske.
Mm.
Tror jag. Ja, men jag tänker att det är ju samma som det jag jobbar med. Mm. Typ.
Så just nu utför du din hobby?
Ja, ja, exakt. Mm. Kul.
Fantastiskt.
Ja.
Äter helst?
Mm, jag äter allt. Men asiatisk mat på något vis. Vietnamesiskt är svingott.
Mm. Det har jag dålig erfarenhet. Eller inte dålig erfarenhet, det låter ju dumt. Är det någon speciell mat?
Ja, men de har ju vårrullar. Ja, nej, men nu blir jag blank
okay. Är du vegetarian?
Nej, jag äter allt.
Du äter allt?
Mm. Men kanske inte jätteofta kött.
Nej. På grund av någon särskild anledning?
Ja, men det är väl inte särskilt bra, tänker jag. Alltså, försöka liksom djur som inte har levt på ett bra sätt. Typ.
Mm.
Men vilt känns bättre.
Mm. Dricker helst?
Mm. Kaffe och jättekallt vitt vin.
Mm. Det bästa cykelmärket...
Alltså jag har ju cyklat ganska långt och ska cykla igen väldigt långt. Så att många tror ju att jag kan någonting om cyklar.
Ah, ja, det trodde jag.
Ja, exakt. Det kan jag inte. Utan jag kan ett cykelmärke och det är min. Och det heter Trek.
Och
jag har
bra.
En långfärdscykel som heter Trek 520.
Mm.
Men det är allt, jag vet.
Mm.
Den är jättebra och röd.
Och det kanske är viktigt med färg. För dig?
Ja, alltså det känns ju som en styrkefärg.
Mm.
Och att man syns.
Vi stänger faktarutan där.
Mm.
Sponsorsnack.
På Bergvik har de verkligen både och.
En hantel.
Och en superhjältemantel.
En ny kavaj.
Buffé och thai.
En ny frisyr.
Cupcakes med glasyr.
Ja, här på Bergvik
finns det verkligen både och.
Jag kommer ihåg när jag ringde upp dig. Så tyckte jag att ja, men det här är ju en norrländsk tjej. För så låter det på dialekten. Och då sa du att det är många som brukar säga det.
Ja, alltså, ja, precis. Det är ju det. Varje ny person som jag träffar säger så här. Men var är du ifrån? Det måste vara norrifrån. Och jag hör nu när jag pratar att så här, det låter ju lite som det. Men jag är från Nyköping, vilket är 10 mil söder om Stockholm. Och jag vet inte varför jag pratar så här. Och jag har, min morfar är ju från Norrbotten. Och framförallt min gammal farmor är från Norrbotten. Men jag tänker att det inte, eller jag har tänkt att det inte spelar någon roll.
Ja, de, men du har inte tillbringat mycket tid med dem?
Ja, mer med morfar. Typ ingenting med gammal farmor.
Nej, men morfar ändå, han pratar förmodligen norrländska.
Ja.
Var alltså ifrån Norrland kommer han då?
Alltså han föddes i Luleå, bodde i Tärendö och sen har han flyttat 1 miljon gånger söderut. Alltså han har ju bott i Sörmland sedan han var kanske 15. Så att jag har aldrig tänkt att han har någon dialekt. Men jag fattar inte varför jag skulle ha det. Det är inte som att jag och morfar har hängt varje dag i hela min uppväxt. Liksom.
Nej, men du sa ju att du hör på dig själv att du har en norrländsk melodi.
Ja. Mm. Men jag skäms alltid lite när folk säger det.
Vad är det du skäms för då?
Ja, men det är som att jag har lagt mig till med någonting som jag inte har. Det är som att jag blir avslöjad.
Mm.
Jag vet, det är jätteintressant. Avslöjad. Med skam. Ja, jag vet inte vad jag menar när jag säger så, men det kom spontant.
Ja. Ja, men någonstans som att finns det en norrlänning i dig som vill ut.
Ja, som kämpar allt vad hon kan.
Ja.
Ja, men det är väldigt spännande eftersom jag ju tänker väldigt mycket på vart jag kommer ifrån just nu. Och tänker väldigt mycket på vad det är som gjorde att vi, min släkt flyttade från Norrbotten och ner till Sörmland.
Mm.
Och varför det känns som att jag inte riktigt hör hemma i Sörmland.
Mm.
Alltså vissa landskap är det är som att de sätter sig i en och känns mer hemma än andra. Och Sörmland är, det är min hem liksom. Det är hemma, men jag vill alltid norrut. Det känns som att jag ska norrut liksom. Och jag vet inte riktigt varför, men
och det ska du ju snart. Och vi kommer till det, men jag tänkte att vi skulle hålla oss i Sörmland lite grann. För där växer du ju upp då i Nyköping.
Yes.
Var du i skolan? Var du den sprallige, pratige eller?
Jag var hon som alltid räckte upp handen. Och
den duktiga flickan?
Nej, det kanske låter så när man säger det. Men nej, jag var nog ganska liksom vanligt duktig i skolan. Mm. Men inte någon sån överpresterar person. Det var mest att jag ville höras, finnas, typ. Synas. Alltså det är ganska många. Eller jag tänker att jag kanske inte. Nej, men jag hade många syskon. Och i skolan.
Så det gällde att höras och ta för sig för att synas.
Jag tror det.
Mm.
Jag vet inte om jag bara gör en analys just nu, men
det är okej.
Ja.
Mm.
Ja.
Sen, grundskolan då, och sen så gymnasiet.
Nej, men jag gick gymnasiet i Nyköping och då gick jag bild och form, estetisk linje.
Den inriktningen, har den funnits jämt än? Det estetiska?
vet inte. Den finns, alltså menar du i Nyköping i skolan?
Nej, jag
eller
tänkte,
hos mig
jag
personligen.
Hos dig personligen.
Ja. Alltid. Ja. Alltså när jag var 5 så sa jag att jag skulle bli konstnär.
Mm. Och det är du?
Ja.
Med dina bilder. Men du kanske tecknar också? Eller?
Ja, det gör jag. Mm. Det gör jag. Men inte så mycket. Men jag tänker att det vore intressant att blanda samman text och foto och teckning.
Mm.
Det tror jag att det kommer bli så. På något vis.
Mm. Mm. För när kom foto in i bilderna? Var det då under gymnasiet? När du gick estetiskt?
Ja, ja. Precis. Jag förstod inte hur en kamera fungerar. Men jag vågade liksom inte avslöja det. Så att jag ägnade 3 år åt att försöka fota någonting. Och sen var det en kompis som satt en timme med mig på ett café och förklarade hur en kamera fungerar. Så där, när jag typ hade tagit studenten. Och att han gjorde det gjorde att allt ändrades i mitt foto. Liksom. Eller jag fick kontroll överhuvudtaget.
Mm.
Men där kommer den där skammen in igen. Att inte vilja så här avslöja att jag inte kan på något vis. Det är någon slags tema där, tror jag.
Ja, det verkar så.
Mm. Jag tänker mycket på det.
Att du bär på skam?
Ja.
Mm.
Alltså, jag tror att vi alla gör det. Men att man gör det
mer
på olika
mindre,
sätt.
Ja, absolut.
Mm.
Har det blivit tydligare nu i slutet?
Slutet av mitt liv?
Ja, det låter ju inget bra. Senare delen, menar jag.
Ja, men kanske att jag fått lite mer kunskap kring vad skam kan vara. Ja. Det inte bara är så där man råkar spilla och så bara, åh nej vad pinsamt. Utan att det kan vara på så många olika sätt.
Mm. Men hur länge har du varit frilansfotograf?
Sen 2014.
Mm. Och vad gjorde du innan då? Var det liksom bland hybrid? Lite fotograf och lite ströjobb eller vad gjorde du?
Nej, men jag har pluggat.
Mm.
Jag har gått på någon folkhögskola och sen har jag gått på Nordens fotoskola som är en bildjournalistisk yrkeshögskola för bildjournalister. Som ligger mellan Uppsala och Stockholm utanför Bålsta.
Ja.
Biskops Arne heter platsen och en folkhögskola som ligger precis bredvid.
Sen har jag gått in på din hemsida.
Mm.
Tittat på din blogg. Du har gjort du har varit inne på det några gånger. Du ska ju göra en resa som din gammal farmor gjorde fast tvärsom.
Mm. Skulle man kunna säga.
Alltså från Norrland till Nyköping.
Mm.
Men du har gjort en cykelresa redan. Du tycker om att cykla, förstår jag.
Ja.
Du åkte från Tumba till Tronsö.
Mm. Det gjorde jag.
Bara det är ett kul namn.
Ja, alltså anledningen till att det blev Tromsö var ju för att det lät bra med Tumba.
Mm.
Tumba till Tromsö.
Ja, liksom. Precis. Mm.
Jag tänkte att anledningen till att jag överhuvudtaget kom på idén att jag skulle cykla. Alltså jag ägde ju inte ens en cykel när jag kom på det. Det var för att jag lyssnade på en intervju med en kvinna som heter Fredrika Ek. Som cyklade jorden runt när hon var så här i början av sina 20 års ålder.
Mm.
Och det tog 3 år. Och när jag lyssnade på hennes, inte att hon hade gjort den bedriften, alltså det är jätteballt, men när hon beskrev möten med människor och det hon, alltså när hon bara cyklade in i människors vardag, var som helst i världen, och den känslan och det, de detaljerna hon beskrev, där har vi också en person som verkligen kan formulera sig.
Mm.
Det var det som gjorde att jag satt med mina hörlurar, lyssnade på henne och så kände jag bara, jag måste göra det här.
Mm.
Jag måste cykla, tydligen. Jag har inte tänkt tanken tidigare. Men,
men det blev väldigt tydligt, det ser jag ju på dig nu.
Ja, det var som att...
Men när var du gjorde den här resan?
2019.
Vi kan ju ta den resan då innan vi kastar oss på gamla farmors resa. För du beskriver ju massa möten om jag minns rätt här, det var någon vedhuggar Alf och det var en kvinna som rökte pipa som hette Pip Larsson och yeah. någon kille, yeah. kom han ifrån där, Garm.
Ja, ah, exakt. Mm. Snyggt att du mindes hans namn.
Jo, men det alltså, jag gillar ju också det här med möten oerhört mycket. Jag tycker det är spännande. Mm. Bara det här att du och jag sitter här är kul.
Mm.
Så att då, ja, men jag åkte in och du är väldigt duktig på att berätta. Så man är med i det där mötet.
Mm.
Och kopplat med dina bilder så det känns nästan som man är på plats.
Mm. Ja, precis. Och de bilderna du pratar om nu är ju en utställning som jag gjorde som hette Tumba till Tromsö. Mm. Som är, ja, men jag skulle säga poetiska texter och mycket porträtt. Porträtt och landskap som jag har tagit på människor, på främlingar, på människor som jag mötte längs med vägen.
Mm.
Som ju inte blev främlingar sen.
Har du någon kontakt med dem nu?
Nej. Ja, men jag är kompis med några på Facebook.
Ja.
Så ibland så hörs vi av. Och sen har jag, när utställningen blev klar och sådär, så har jag ju hört av mig och checkat av att det är okej att de är med och sådär. Så då vi har ju alla hörts av sen utställningen blev.
Mm.
Men inte så mycket efter.
Vem har gjort mest intryck på dig av alla de här människorna du mötte under Tumba till Tromsö?
Ja, men det är olika. Jag tror det finns, jag träffade tre barn på Lofoten som hette Sofia, Stella och Andreas. Och vi möttes, jag var på jakt efter ett café som jag hade hört om. Och så cyklade jag förbi till en hel skock med barn som spelade fotboll. Och så var det en vuxen där. Och så tänkte jag så här, jag ska inte fråga den vuxna efter vägen. Jag frågar någon av barnen.
Mm.
Och då frågar jag och så kommer de med sin jättegulliga norska, så nordnorska dialekt. Och är så där, jag ska inte försöka härma, men, men och ska hjälpa mig liksom, och hitta vägen. Och den här platsen som jag är på... Det är som att jag har kommit till en plats där alla barn bara kan springa runt och är helt fria. De var liksom inte... Ja, vad ska jag säga? Det kändes som att... Ja, men det kommer en främling på cykel, visserligen en blond tjej, och ställer frågan till barna, hej, kan ni visa mig vägen till det här kaféet? Och den vuxna reagerar inte ens på att det går iväg barn med en främling.
Mm.
Utan barna springer iväg, visar mig sitt café och sen så tar de mig med hem till sig. Och jag får träffa deras mamma och deras katt. Och sen så frågar jag mamman om det är okej att jag tar en bild på de här barna. Och då... Så säger jag bara, ska vi inte ta en bild på er alla tre? Och då så liksom vänder jag mig och då står de uppställda som att det är liksom ett skivomslag. Eller de har hämtat en liten sån, en cykel, sån här ball, BMX-cykel. En håller i en pilbåge. En har typ, ja, men jättefina, bara jättefärgglada kläder. Och så står mamman bakom mig och så säger hon så här, le nu. Och så säger jag bara, Nej, men ni får inte le. Le inte. Och så tar jag bilderna. Och de ser ut som barn, men de ser också ut som vuxna.
Mm.
De är så här i sin kraft på något vis. Som... Alltså när barn bara får vara... Får tillit och får... Ja, jag har...
Det skulle jag vilja säga ett ganska gott betyg till dig också.
Mm. Hur menar du?
Att du ger det förtroendet. Att du ger det utrymmet till andra människor.
Mm.
Att vara sig själva i sin fulla kraft. Jag tycker man kan se det i dina bilder. Just nu tänker jag på Pip Larsson.
Mm.
Låter ju som, man tänker kanske på en kille då. Men det här var en dam.
Ja. 67 tror jag hon var.
Mm. Och, om jag minns rätt, det är ganska kort skärpdjup på bilden.
Mm.
Och hon ser enormt kraftfull ut.
Mm.
Med sin pipa.
Mm.
Som pyser lite rök. Och hon tittar rakt in i kameran om jag minns rätt.
Ja, exakt. Så hennes hår samma färg som röken. Så silver.
Mm. Mm.
Mm. Ja, men alltså tack för att du säger det. Jag tror att det är det som jag verkligen, verkligen vill.
Mm.
Och jag tror att den delen i mig som vill se någonting stort i varje person. Alltså det låter så jävla töntigt när jag säger det, men det är verkligen, jag kan, när jag umgås med en person så kan jag se så här, just nu är du, har du tillgång till någonting i dig som är väldigt autentiskt och väldigt sant.
Mm.
Och det vill jag få fram. Och det är inte alltid det går att göra när man gör jobb. Men om man är ute och cyklar till Tromsö så finns det tid.
Mm.
Och det finns liksom bara äkta situationer på något vis.
Mm.
Det är spännande det där, vad man vill med det man skapar. Jag vill att folk ska känna att de är stora. Och liksom,
det är ja. Fantastiskt att du sätter dig på en cykel och åker runt och lyfter människor. Det är fint.
Ja, det är fint.
Ja. Kan jag tänka vad du tänkte på när du gick på gymnasiet i Nyköping och inte riktigt visste hur en kamera funkar.
Mm.
Men nu är du där.
Ja,
ja.
Men exakt.
Och nu ska du ju snart iväg på en sån resa då.
Mm. Precis.
Vad är det för by i Norrland? Hur högt upp ska du?
Jag ska till Tärendö i Norrbotten.
Ja.
Det ligger i närheten av Pajala. Alltså det är nästan så högt upp i Sverige som du kan komma.
Mm.
Det är alltså lite kortare än till Tromsö.
Vad många mil blir det tror du? Alltså från Nyköping. Har du kollat det?
Ja, men från Tumba till Tromsö så blev det 258 mil. Men då zigzackade jag ju runt hur mycket som helst. Men jag tror att det kommer bli någonting liknande nu.
Mm.
Även om det är kortare så tror jag att jag kommer.
Du sätter inte på E4 och trampar på?
Nej, nej, det. Jag undviker det faktiskt.
Ja.
Ja.
När blir resan av då?
2 juli cyklar jag.
Det är i år, ja.
Ja, ja, herregud.
Ja.
Såklart, vad ska jag vänta på?
Nej, 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 nej. Men jag fick för mig när vi pratade första gången och vi har inte pratat sedan dess.
Nej.
Vi har bara mejlat. Det kändes som att det var lite så där hemligt också då. Att ja, jag ska iväg men jag vet inte.
Mm.
Och så tänkte jag, det kanske är något år framöver då. Men 2 juli.
Mm. Exakt.
Kommer det göra så att man kan följa dig på sociala medier?
Ja. Alltså jag finns på, eller jag kommer lägga ut mycket på Instagram.
Mm. Vad heter du på Insta?
J. Segerberg.
Alla lyssnare nu. J. Segerberg, gå in och följ för 2 juli, då sticker vi.
Då sticker vi, exakt.
Då ska det mötas människor och lyftas människor. Och.
Ja, jag tror det.
Mm.
Eller det kommer det bli.
Mm.
Men anledningen till att jag cyklar från Nyköping är, jag föreställer ju mig att jag står på min cykel precis i en korsning som är bredvid huset jag bodde i som barn under några år. Så den platsen,
Det är starten.
Och sen hoppas jag att typ att mina bröder vill, det är därför jag har valt en lördag, mina bröder ska vilja gå dit med mig och så här vinka av mig. Så.
Har du gjort det tydligt för dem att du förväntar dig det?
Nej, jag har inte det.
Det är tips.
Jag har inte det, så att jag hoppas, eller jag ska göra det.
Ja.
Ibland måste man verkligen kommunicera vad man vill och inte hoppas att det bara blir så.
Nej, superviktigt.
Ja, eller hur?
Särskilt med bröder.
Ja, särskilt om det är en lördag morgon,
ja.
Så är det väl kanske extra viktigt.
Mm. Jag tror du ska vara supertydlig.
Ja. Ska jag hota dem? Eller?
Funkar det?
Nej.
Ja, då är det dumt.
Nej. Ja, okay. Ja.
Vad brukar funka på dina bröder?
Manipulation, tänkte jag säga. Nej, men att de känner att de har ett val. Mm. Och också att jag inte säger så här... Jag är lite rädd för att jag ska... Att det ska bli lite så här fånigt. Att jag så här... Det skulle betyda jättemycket för mig om ni följde med till den här korsningen.
Mm. Men skulle det inte det då?
Jo, det skulle ju det.
Och då är det väl inte fånigt?
Nej, jag vet inte varför jag tänker så.
Nej.
Mm. Vet du, jag ska höra av mig till dem. Jag ska göra det idag. Ja. När vi är klara med det här.
Jag tror överlag i livet så tror jag man vinner på att vara tydlig. Även om det känns fånigt.
Mm.
Det är så lätt att man... Ja, men jag vill ju det. Jag trodde du förstod.
Ja.
Och sen så, nej, det fattar inte jag.
Men vet du, jag tror att jag är rädd för att jag säger så. Och så är jag väldigt sårbar och säger så här. Det här skulle betyda jättemycket för mig.
Mm.
Och sen så struntar dyker de inte upp.
Ja, vad händer med dig då då?
Då känner jag mig övergiven och ensam, tror jag.
Mm.
Och de är ju de viktigaste. Alltså vi är jättetajta, jag och mina bröder, av olika anledningar.
Mm.
Och de är ju som min grundfamilj. Verkligen. Så då är det som att jag blir sviken. Om jag blir sviken av dem, då blir jag sviken. Alltså det gör skitont, faktiskt.
Men tror du att du blir sviken? I det här fallet, med korsningen i Nyköping?
Nej, jag tror inte det.
Nej, jag tror inte det heller.
Nej.
Men du bör vara tydlig.
Ja, jag ska följa ditt råd. Du bör vara tydlig.
Mm. Vad förväntar du nu då? Du sätter dig på cykeln 2 juli och drar iväg.
Alltså jag förväntar mig allt.
Mm.
Alltså att det kommer vara alla känslor.
Mm.
Att det kommer vara... Ja, men anledningen till att jag ska cykla från Nyköping till Tärendö är ju för att min gammelfarmor som heter Elin, som jag är döpt efter, kommer därifrån. Och hon var den som valde att flytta ner söderut.
Vet man varför?
Alltså hon var ihop med en man, alltså min gammelfarfar, som var väldigt, som flyttade väldigt, väldigt mycket. Som var väldigt flängig av sig. Men när jag pratade med morfar för några veckor sedan så sa han att anledningen till att de flyttade från, liksom, från norr var nog för att de hade en dotter som dog.
Mm.
Så att hon hette Marita och blev 4 år gammal. Och hon dog... hon dog i hjärnhinneinflammation när min gammelfarmor inte var hemma. Utan hon var typ på västkusten på ett vilohem för att hon hade gissningsvis fött lite för många barn och var jätteutsliten.
Mm.
Och fick ett telefonsamtal som sa att din äldsta dotter har dött. Och även fast det har gått så där 70-80 år sedan hon dog, så jag kan hennes namn. Alltså hur många 4-åringars namn kan man? Alltså det är någonting med den här lilla flickan som så här återkommer i min släkt.
Mm.
Och som jag har hört hennes namn hela mitt liv. Alltså, ja, men morfars syster som dog i hjärnhinneinflammation. Så det är någonting med den här flickan som är någon slags nav kring kring någon slags rotlöshet i min familj och släkt. Och för några veckor sedan så satt jag och morfar och bläddrade bland gamla papper och bilder och sådär. Så hittade vi hennes dödsannons. Och då står det att hon dog 1949 den 4 september. Och då säger jag, men det där är ju min födelsedag. Alltså exakt 40 år efter att hon dör på dagen så föds jag. Alltså jag får så här rysningar. Jag vet inte vad det är. Alltså det är ju en slump liksom. Men det är någonting konstigt med det. Och jag har påbörjat det här projektet och ska cykla upp till Norrbotten som någon slags... nästan som ett performance. Nästan som en ritual. För att på något vis väva samman någonting som har blivit trasigt. Och det... jag vet inte riktigt vad det är. Men det är någonting som jag känner att... jag känner att jag inte har rötter. Att de har blivit klippta.
Mm.
Och det beror på många saker, men det känns på något vis bra att cykla tillbaka dit där allt började. Där den här lilla flickan dog. Och...
vet din familj om att du känner så här starkt?
Jag vet inte. Det är det där med att man ska vara tydlig, som du brukar säga. Nej, men de vet ju om att jag ska göra det här projektet och vi har pratat om rotlöshet. Och min morfar sa en väldigt fin sak. Jag frågade så här: tror du rotlöshet går i arv? Han sa: ja, varför skulle det inte det när allt annat gör det?
Mm.
Och sen så pratade vi, jag berättade att jag kände att det känns som att jag inte hör hemma. Det känns som att jag inte sitter fast någonstans. Som att jag bara flyter runt liksom. Och så sa han att så här, ja men jag har för att jag har skrivit ner, jag har gjort texter kring det här. Men då sa han, du känner ju samma som jag, att vi inte hör hemma någonstans. Och jag hade ingen aning om att han kände så.
Mm.
Jag trodde att han bara... att han har levt... jag vet inte varför jag inte trodde det, men...
är det något du hoppas på? Att slippa känna rotlöshet? Att den här resan kommer att leda till det, eller?
Jag tror inte att det är så enkelt.
Nej.
Jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att... jag vill veta vad rotlöshet är för någonting. Så varför känner man det?
Mm.
Och varför känner man... vad är det som gör att man känner tillhörighet till en plats? Och vad är det som gör att man känner tillhörighet till andra människor? Vad är det?
Mm.
Och varför... vad är det som gör att man tappar det ibland?
Hur menar du då?
Ja, men jag upplever att nu kände jag att jag tappade.
Ja, för jag tänkte säga nu hände någonting med dig, men det var att du tappade.
Ja.
Är det, vi ska prata om det sen tänkte jag, men är det jobbigt att sitta nära Drottninggatan och det är polisbilar och...
åh gud, jag har inte ens tänkt på det.
Nej, då så. Mm.
Men det var ju en bra
ja, för jag såg koppling. Hur din blick stack iväg när blåljusen drog igång här.
Ja.
Och så tappade du det. Jag tänkte att nu kanske du är
ja.
Tillbaka på något annat ställe.
På en annan plats. Mm. Det... ja. Nej, det var inte min instinktiva
nej.
Reaktion. Men visst.
Ska vi ta den svängen när vi ändå är inne i den då?
Ja, låt oss.
För du var ju på ett café på Drottninggatan när attentatet skedde.
Mm. Jag och min bror satt på ett café, alltså inte på Drottninggatan utan på en sidogata.
Mm.
Typ 20 meter ifrån Drottninggatan. Och så märker vi att det springer människor utanför rutan. Liksom, ungefär ett sånt fönster som jag har bakom ryggen på mig nu. Och det är ju märkligt när jättemånga människor rusar förbi och så hör man mullret av när folk skriker. Och jag reser mig upp och lämnar alltså alla mina grejer eftersom min brorsan fick plocka upp allt. Jag reser mig upp och så går jag ut från kaféet. Och så går jag upp mot Drottninggatan. Och alltså, människor springer ju förbi. Men jag är
men du går mot strömmen?
Ja. Alltså jag var tvungen att få information. Jag måste förstå. Liksom. Alltså det är ju alltid så. Med mig.
Ja, men annars tror jag inte man blir fotograf om man inte söker sig till händelsernas centrum.
Nej, exakt. Exakt. Jag hade ju ingen kamera med mig tyvärr.
Nej.
Jag hade en mobil. Men så jag går upp och sen så grabbar jag tag i en tjej och frågar så här, vad är det som har hänt? Och hon säger, det har kört en lastbil genom Drottninggatan. Jag hoppade förbi den. Och så sa jag, okej, bra, stick härifrån. Och så minns jag att hon säger, ja, jag är från Västerås, typ. Och så, innan jag grabbar tag i den här tjejen så ser jag en människa som ligger på övergångsstället. Och så tänker jag att det är så märkligt att människor, det är ju uppenbarligen skett en trafikolycka, men människor springer ifrån personen som är skadad.
Mm.
Alltså jag fattar inte. Jag trodde att det här är den, det ligger en människa som har blivit skadad och människor verkar avsky den. Liksom. Så var ju inte läget. Alltså jag, när man är mitt i det där, man fattar ju inte vad som har hänt. Liksom. Men den personen är ju halv. Alltså, benen ligger någon annanstans.
Vad tänker du då?
Ja, men jag blir ledsen. För att jag var så rädd. Alltså, när en person är skadad och så svårt skadad så vill man hjälpa den. Men det såg så läskigt ut.
Mm.
Jag vågade inte gå fram till den personen. Och jag vet inte om det är kroppen som reagerar, men jag tyckte ju att ja, det hade ju hänt precis. Och jag tänker att den personen kanske fortfarande levde, även om det inte var så lång tid kvar.
Så vad gjorde du då?
Det var några som skrek. Lastbilen kommer tillbaka. Så jag trodde att lastbilen kom tillbaks.
Mm.
Den hade ju kraschat in i Åhléns, men det visste ju inte vi. Så alla, det var ju bara kaos. Alltså alla sprang för sitt liv liksom. Jag sprang för mitt liv. Jag trodde jag skulle dö.
Mm.
Men min bror var så himla kall. Alltså han så där höll sig klar i huvudet och var så här. Jag sprang in tillbaka till det här kaféet igen. Och så märker jag att min bror är inte med. Och jag är så här. Så jag springer ut och då står han kvar där ute. Och han står liksom och kollar. Han ser, han har sprungit med. Men han är som att han står utanför. Och det första han säger är, det kommer ingen lastbil. Alla blir bara galna. Alltså, vi måste ta oss härifrån. Så då går vi iväg. Och han ringer vår mamma och jag lägger ut på Facebook att jag har sett minst två döda. Och att det är någonting som har hänt i city, håll er borta. Och eftersom jag har jobbat som fotograf på ganska många olika ställen så börjar ju telefonen ringa. Göteborgsposten bland annat. Och frågar om jag kan jobba. Och jag är ju i chock liksom. Och säger bara, nej, jag kan, alltså, jag försöker beskriva, och de gör intervjuer och sådär. Jag försöker beskriva vad jag har sett. Och så säger jag, jag kan inte. Jag måste bara bort härifrån. Mm. Jag kan inte gå tillbaks, liksom. Och i efterhand... Det som kom starkast liksom dagarna efteråt var att jag hade pratat med tidningar och beskrivit det jag hade sett. Och att jag hade tackat nej till att jobba. Alltså som frilansfotograf ska man ju tacka ja konstant. Jämt. Annars så hamnar man ur snurren. Mm. Det här var ju en liksom speciell situation. Men då återkommer den där skammen. Att jag har inte gjort som man ska. Jag har inte varit en duktig liksom arbetare. Jag har alltid tänkt att jag klarar av vad som helst. Det är nästan så att jag har hoppats att jag ska råka ut för något sånt här. Så att jag kan ta bilder som är otroliga. Mm. Och så hamnar jag i ett terrordåd. Och är en människa bara. Alltså drabbas av chock. Drabbas av instinkter. Och det var som att jag inte hade fattat det tidigare. Att jag är ju bara det. Mm. Alltså som alla är. Det...
Är inte det så här i efterhand skönt?
Jo.
Istället för skam?
Jo. Jo. Mm. Men det var intressant... Alltså jag skämdes för att jag hade pratat med tidningar. Jag skämdes för... Ja, men det ringde radio och tidningar och sådär. Och så tänkte jag, men jag har ju inte, jag hoppade ju aldrig i vägen för någon lastbil. Jag misste inte något ben. Jag såg aldrig ens lastbilen, liksom. Mm. Men det spelar ingen roll. Alltså... Jag tänkte att jag var så svag. Som inte bara... Nu ler du.
Ja, men för jag tycker det är så mänskligt alltihopa. Så att jag, det är därför jag, det är inte meningen att le åt det, utan åt situationen.
Mm. Ja, men jag
att
fattar.
När man är människa, verkligen människa, så är man ju inte svag.
Nej.
Utan man är bara just det, människa.
Ja. Exakt. Det kanske inte heller är en skala man måste förhålla sig till.
Jag tror inte det.
Jag tror inte heller det.
Hur har du bearbetat det där då?
Jag gick i 2 veckor och var jätterädd. Alltså min kropp var ju i någon slags posttraumatisk stress. Mm. Och så tänkte jag så här... De hade ju upprättat jättemycket. Det fanns jättemycket terapeuter och psykologer som man kunde höra av sig till på olika ställen. För att det var ju så extremt många människor som blev drabbade. Mm. Alltså även om det inte var jättemånga som faktiskt dog, så var det jättemånga som blev skadade. Men framförallt människor som jag, som var där, upplevde och såg. Utan att bli kroppsligt skadade så blev väldigt många liksom psykiskt skadade. Mm. Och det gick 2 veckor tills jag bara sa, nej men jag klarar inte av det här. Jag kan inte gå ner i tunnelbanan och se en hund ligga på perrongen, för att min kropp kopplar det som att det är en kropp som är död som ligger på perrongen. Mm. Och då får jag panik och får hjärtklappning. Så jag gick till en sån terapeut som jag antar att Stockholms stad hade ordnat. Och han sa att hjärnan blir skadad. Det var så skönt att höra att det inte var jag. Alltså, jag hade ju den tanken att jag var så svag. Men så sa han att här, är vi med om hemska saker så tar hjärnan stryk. Det är inte bara när man liksom slår sig fysiskt och man bryter ett ben. Eller, utan det är som att hjärnan får ett blåmärke. Av hemska grejer. Mm. Och att det kommer att gå över. Men att det är ungefär som när det kommer svall Vad var det han sa? Det var så vackert formulerat det han sa, såklart fastnade i huvudet fram tills nu. Det var någonting med att det kommer vågor. Om du kör förbi en båt så kommer det många svall. Och så först slår det hårt och sen så slår det saktare, saktare, saktare. Mm. Så nu när vi sitter här och jag ser att i dina glasögon så blinkar det blå ljus för att det är en stor polisbil utanför och vi är i närheten av Drottninggatan, så reagerar inte jag. För att det svallen är så små nu. Mm. Men i början så var de så stora. Det var inte konstant, men de kom som i vågor.
Mm. Men tillräckligt svallen då för att du tappade tråden?
Ja.
Men det var inte fysiskt obehagligt?
Nej. Nej, exakt. Ja, spännande. Mm. Yeah. Jag lärde mig mycket om det där. Mm. Alltså, och jag fick också möta mycket av mina egna kanske typ fördomar om mig själv och andra. Alltså det är ju något väldigt dömande i att tänka att man är svag. Mm. Alltså det är dömande mot mig, men det är också dömande, alltså det jag dömer. Alltså jag dömer också andra, såklart. I det. Men jag tror att det har blivit bättre. Mm. Att jag kan förstå saker.
Du är ändå medveten om det.
Ja.
Det är ju ett steg närmare att inte döma, tror jag.
Ja.
Ska tanken bli känsla också?
Vad sa du?
Och så ska tanken bli känsla också.
Ja.
Så det känns att du inte dömer.
Ja, fint sagt. Tanken blir känsla.
Ja, det där är så olika. Ibland så ska det åt ena hållet, ibland ska det åt andra hållet. När man känner så mycket för att man, och så behöver man inte det. Då behöver man få upp det i tankevärlden istället.
Ja, ja visst. Mm. Det är sant ju.
Mm.
Det går åt lite olika håll.
Ja, det gör det.
Och ibland behöver man få ut det i händerna. Och ibland behöver man få ut det utanför sig själv. För att förstå någonting.
Hur gör du då?
Ja, men då skriver jag eller fotar eller ritar. Eller prata med mig själv ibland.
Det gör du?
Ja,
ja,
absolut.
Det kan jag tänka mig. Om man är mycket på cykel och ensam, så då, vem har man att prata med? Om inte sig själv på något vis.
Ja.
Mm.
Ja, verkligen.
Men får du bra svar?
Jag tycker det.
Ja.
Alltså att jag får ibland oväntade svar som jag inte alls förstår själv var de kommer ifrån. Det är som att det är som att jag lurar mig själv. Att jag går... Men som att jag hittar en annan ingång in i mig själv på något vis.
Mm.
Men det händer när jag skriver dagbok också. Att jag som för ett samtal medan jag skriver. Varför känner du så här? Bla 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 bla. Mm. Ja, men det är för att... Ja. Det är ett till tips. Alltså att skriva dagbok varje dag.
Mm.
På morgonen när man är lite... När man inte hunnit få på sig masken typ.
Jag tror det passar dig jättebra. Alltså, skulle jag skriva dagbok på morgonen, då skulle jag bara ge upp. Jag orkar
inte. Vad var det du sa?
Då, Jessica, har vi kommit fram till du har sagt.
Mm.
Och det kanske ska vara du har skrivit kanske. För det första har jag tagit rakt av ifrån Tumba till Tronsö.
Mm.
Jag behöver mat och vatten. Jag behöver vara torr, varm, ha en ganska hel cykel. Det är allt.
Exakt.
Mm.
Det är allt.
Är det allt det?
Alltså, bra fråga. Är det allt det? Ja, det är ju det som är grejen.
Mm.
Att det är bara det.
Mm.
Att jag är totalt avskalad när jag är ute och cyklar.
Mm.
Och upptäcker att jag behöver i princip ingenting. Av materiella grejer.
Nej. En ganska hel cykel. Det är det materiella du ska ha.
Mm.
Det är ju poetiskt.
Jag försöker tänka nu om det är någonting som... Ja, nej, skitsamma.
Mm. Du tänkte om det fanns något mer ja. Som ingår i det här, det är allt.
Exakt.
Mm. Mm. Ja, du får återkomma om du kommer på något.
Mm.
Jag är ingen sportig person. Det handlar alltid om det inre för mig.
Ja,
mm.
Det är sant.
Men det här cyklandet, det kom du på när du lyssnade på en annan intervju eller läste en intervju om någon som hade gjort något liknande.
Mm.
Men har du inte funnit sport med alls?
Nej, alltså jag har åkt skateboard.
Mm.
Ganska mycket. Men nej, ingen sport.
Nej.
Ingen sport alls faktiskt. Mm. Alltså det jag är intresserad av är ju möten med människor.
Mm.
Och att formulera de mötena.
Mm.
Både visuellt med bilder och med texter. Och att förstå någonting om mig själv. Och därför också förstå någonting om andra.
Mm.
Det är som att jag, det är det jag alltid håller på med.
Mm.
Och sen ibland blandar jag in en cykel i det eller något annat. Men...
Jag tänker så här, att eftersom du är så intresserad av möten och du säger själv att i andra hittar du dig själv. Om det är något sökande i din rotlöshet efter dig själv, är det där du är ute och cyklar efter?
Ja.
Eller är jag ute och cyklar här?
Nej, men jag försöker förstå hur... Jag försöker förstå vem jag är. Och jag försöker förstå hur... Alltså, jag tänker att det finns en grundkärna i mig som jag känner när hon tittar fram. Och sen är det en massa andra saker som lägger sig ovanpå.
Mm.
Som är förväntningar från andra... en uppväxt, ett sätt att hantera människor på, och ett varumärkesbyggande kring mig själv. Och allt sånt är ju egentligen bara skräp som ligger i vägen för den som är jag.
Mm.
Och det jag upptäckte när jag cyklade till Tromsö var ju att den där, att saker trillade av mig när jag cyklade. Ju längre tid som jag var borta från mina sammanhang och min plats där jag bodde på och de relationerna jag hade där. Då var det som att jag fick syn på en annan person som var liksom mer ren, vill jag säga. Men jag tycker att det låter, för att jag är inte smutsig liksom. Jag vill inte, det blir som att jag säger det då, men mer på riktigt.
Mm. Ta bort saker som är i vägen.
Ja.
Det är lite munkliv på något vis.
Ja, ja, absolut.
Eller nunna kanske man kan säga då. Men ändå just det här att tillbringa mycket tid med sig själv.
Ja. Men det gör någonting med människor att, att få vara själva.
Mm.
Det gjorde någonting med mig. Och det är det jag hoppas att det kommer göra även nu. Alltså, min idé med det här projektet är ju att jag ska cykla till Norrbotten. Men det är ju också ett konstprojekt där jag ska intervjua människor längs med vägen om vart de kommer ifrån. Och vad de har för relation till deras härkomst och platser och så här.
Har du några sponsorer eller hur finansierar du det hela?
Nej, men sparade pengar. Och sen har jag fått ett stipendium av Svenska Fotografernas Förbund. Sen hoppas jag att jag får ett residens i Jokkmokk under september och oktober. Alltså att jag får åka dit och vara där. Eller jag kommer ju ha cyklat dit. Mm. Så att det hade ju varit perfekt om jag får vara där och... Och ta tillvara på det materialet jag har samlat in.
Mm.
Och de tankarna jag har tänkt. Och...
Du tror att du får?
Nej, alltså jag hoppas bara. Jaha. Man skickar in en ansökan och så väljer de någon som de tycker är rimlig. Så får man bo där och så får man en viss peng för att man är där och jobbar med sin konst.
Okej.
Okay. Det är min förhoppning, men det får vi se.
Ja, det är otroligt spännande. Otroligt modigt, tycker jag. Och det ska bli väldigt, 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 väldigt roligt att följa.
Ja, vad bra.
Vi fortsätter med cyklandet. Ingen hade berättat om gråtandet.
Ja, alltså det var ju... Alltså när man cyklar så rör man på sin kropp. Och i kroppen så har vi känslor som sitter fast. Alltså jag tänker mig att vi har trauman, vi har minnen, vi är ett liksom. Och de sakerna är i våran kropp. Och om man rör på sig under lång tid och cyklar, då tänker jag mig, jag tänker att det var det som hände. För att vid ett tillfälle så började jag störtgråta utan att veta varför. Jag cyklar, störtbölar så där så att det droppar ner på mina paddlande fötter. Och sen efter typ 20 sekunder så är det över. Och så... så kändes allt bra igen. Men det var så otroligt fascinerande hur kroppen kommunicerade någonting annat när huvudet... Ibland har ju kroppen sitt eget språk och skiter i vad intellektet och huvudet säger. Och den behövde få gråta ut någonting. Och det hände vid upprepade tillfällen under hela cykelresan. Jag var ju ute i 9 veckor. Och sen träffade jag en annan långfärdscyklist som sa, nej men det där händer.
Han hade också, eller hon?
Han hade också... haft den upplevelsen. Och han hade pratat med en vän till honom som de hade pratat om det. Om att det här gråtandet. Och det var så fint. Jag tänkte att det är bara något som jag håller på med tydligen. Och ska få ur mig att gråta massa. Men det var så fint att få den speglingen. Att så här, nej men det här är tydligen en grej. Ja, folk som cyklar långt gråter liksom.
Ja, jag tror även folk som springer långt gråter.
Ja. Har du varit med om den?
Ja. Jag sprang ju långt ett tag innan jag fick artros och sånt. Och absolut.
Vad hände då?
Ja, jag förstod ju inte heller riktigt. Maraton. Här i Stockholm 2018. Och kommer i mål. Och det bara sköljer över mig. Och jag pratade med fler som hade sprungit. Och det är samma med dem. Man vet inte riktigt varför. Om man är... nöjd eller stolt eller bara att det är över. Men det var något, nej, det var något mer, alltså det var en gråt som inte var sorglig.
Nej.
Utan var mer det... en renande form, tror jag. Det kanske var något som satt fast, vad vet jag.
Saknar du att springa?
Ja. Just för den, inte för gråten skull kanske, men vad som händer i huvudet när man springer långt.
Vad händer i huvudet?
Ja, det tror jag är samma som när du cyklar långt. Det rinner av saker och man upplever att ja, man blir avskalad. Vad är det jag behöver? Och sen så kan man nästan ringa in det. Sen har man ju massa saker till. Materiella saker, men det blir rätt tydligt vad man behöver. Några nära, kära relationer. Det är allt.
Det är allt. Det var ju det jag skulle ha svarat på den här...
Just det. Ja,
det står i facit här som du
har. Ja, exakt. Jag har ett facit, men jag har verkligen inte. Men satt med en mycket god vän för inte så länge sedan som driver en restaurang i Kiel. Han heter Chau. Han är fotograf och konstnär.
Han har jag träffat och pratat med.
Ja. Ni skulle ju verkligen tycka om varann.
Jag tycker om han redan.
Ja. Ja, men jag förstår det. Ja. Ja, men just det här med det här renandet av att träffa människor Och jag är inne på det också. Det känns inget bra att säga renande egentligen, för då skulle vi vara smutsiga från början. Men att vi har massa slaggprodukter. Och just det här med mötet med andra människor, hur det kan tvätta bort rasism och fördomar och... Det kanske är den bästa medicinen till god integration, tror jag, är möten mellan människor som kommer från olika ställen med olika erfarenheter. Men då måste vi skapa det också.
Jag vet.
Vi kan ju inte cykla allihopa, Jessica.
Varför inte då?
Ja.
2 juli, vi möts i Nyköping på Arna, så cyklar vi bara allihopa.
Skulle du gilla ha sällskap? Nej. Är inte lite grejen att vara själv?
Ja, det är sant. Nej, jag skulle ju inte det. Alltså, det är ju roligt om man råkar stöta på någon,
jo,
och cyklar med ett
sak.
Litet tal. Liksom.
Ja.
Men jag vill ju göra det själv.
Ja,
alltså, det är ju så mycket jobbare att cykla med någon.
Ska man anpassa sig? Och...
Exakt. Och jag tycker att de här, min instinktiva röda tråd som jag följer när jag är ute och cyklar, den ruckas när jag är med någon annan. Alltså jag går så mycket på någon slags intuition och magkänsla kring vart jag ska och när jag ska stanna och vilka jag ska prata med. Typ jag ska prata med barnen, inte med den vuxna.
Just det.
Eller nu måste jag bara sitta här på den här bänken, för att det kommer komma människor som det är något slags energiflöde som kommer hända här på den här platsen. Så om jag bara stannar så kommer det bara att rulla ut sig som ett litet pärlband. Jag kan känna det. Liksom. Och samma sak när jag fotade en man som heter Micke. En bild som är... Han har mörkt hår och så har han väldigt intensiv blick. Så här blå ögon. Det är taget typ vid midnatt. Mitt i sommaren. Men då kände jag så här, den här bilden kommer komma. Jag visste inte hur bilden såg ut, men jag kände så här, om vi bara tillbringar tid med varandra nu så finns det ett porträtt som jag ska ta. Och det är ett möte som ska bli. Men det är inte dags än. Vi måste äta middag, vi måste prata om det här och det här och det här. Men jag känner det i kroppen. Jag vet inte vad det är faktiskt. Men jag tror att du kanske kan känna igen det. Att här, när du och jag sitter här så kan du känna så här, ja men det behövs tid för att Jessica ska komma till de här platserna i sig själv. Eller hitta in i de här tankarna. Och det är det som händerna är ute och cyklar. Det är som att hela resan är en enda sånt moment av att känna av vart jag ska. Och att det är... meningen på något vis. Ibland säger jag saker så vet jag inte riktigt vad jag menar, men det är sant, jag känner att det är sant. Jag vet att det är meningen att jag ska till vissa ställen, att jag kommer träffa på vissa personer som kommer vara avgörande på den här resan. Och att det känns läskigt och stort. Och att jag är rädd för vem jag kommer vara i oktober när jag är klar.
Vem tror du att du kommer vara?
Jag tror att jag kommer vara mer avskalad. Nej men grej, jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Jag tror inte, jag kan inte föreställa mig det. Någonting kommer ha hänt.
Ja, jag är helt övertygad.
Ja.
Och det där är ju också både modigt och lyxigt att få bara följa sin inre kompass.
Ja.
Stanna när man känner att nu ska jag stanna. Prata med, nu känner jag att jag ska prata med dem och inte den. Och att man verkligen går på, ja, jag vet inte om man kan kalla det för magkänsla, men att man...
Och det är ett privilegium,
ja,
att kunna det.
Alltså
jag tänkte på det. Innan vi startade igång den här podden så gick jag på toaletten. Och då i det här hotellet så är det kod in till toan, vilket jag inte hade. Mm. Så jag ställde mig bara utanför och väntade på att någon skulle gå ut. Och så kommer ut en kvinna, hon råkar slå upp dörren mitt i ansiktet på mig. Så vi börjar skratta och så säger hon ursäkta och sen så stänger hon dörren. Ja. Och så säger jag nej. Och då sa hon, förlåt, ska du in? Jag bara, ja, jag har ingen kod. Och då sa hon, jag slår den. Och så slog hon koden och så släppte hon in mig. Men så tänkte jag på att det är att jag ser ut som jag gör, pratar som jag gör att sådana saker är så lätta för mig. Alltså det är ett privilegium att vara vit, att vara blond, att vara tjej i ett sånt sammanhang i alla fall. Mm. Hade jag sett ut på ett annat vis så hade det hela tiden stannat upp. Att så här, nej, jag tänker inte låta dig. Varför ska du in här? Alltså, att förstå att man lever i ett så enkelt liv på ett vis. Det är ett privilegium. Alltså, det är samma med den här, att jag har lätt att få kontakt med folk på den här cykelresan. Det är också på grund av det. Och att jag har inte så dyra utgifter. Men att jag lever som frilansare. Kan vara ledig i 3 månader. Det är en jävla gåva. Liksom. Mm. Mm. Och jag fattar att alla inte kan det.
Kommer det skam in här nu?
Jag vet inte. Ja, men lite. Men samtidigt så fattar jag att det är helt onödigt.
Mm. Alltså, men jag känner också att det är skam och skuld, men det har vi väl som människor, men du.
Ja, men jag kommer från, alltså det är
elitserien.
Det är, jag kommer därifrån, eller det jag är marinerad i det liksom. Mm. Men
hur länge skulle det vara det då?
Ja, men inte så länge till har jag tänkt.
Det var den här Jessica i oktober. Hon kanske är fri från skam.
Ja, mer i alla fall. Mm. Jag tror att det alltid kommer vara en del i mig liksom.
Avslutningsvis.
Mm.
Du säger att du pratar mycket med dig själv.
Vad sa du?
Du säger att du pratar mycket med dig själv.
Ja.
Men vem är det du pratar med när du mår som sämst?
Oj, vilken bra fråga. När jag mår som sämst så vänder jag mig inte till någon. Och det är det som är anledningen till att jag mår så himla dåligt. När jag gör det.
Mm.
Så min största utmaning är att sträcka ut handen när jag inte mår bra.
Och är det skammen som hindrar dig? Eller vad är det som gör att du inte sträcker fram handen?
Ja, det är det. Det är skammen som hindrar mig. Jag vill inte vara en börda och jag vill inte vara svag inom citationstecken.
För vad händer om du blir svag?
Då tappar jag kontrollen.
Vad är det du ska ha kontroll på?
Jag vet inte. Alltså det, jag tror att jag har behövt ha mycket ansvar väldigt tidigt som barn. Och då blir det lätt så. Att jag känner att jag ska ha koll. Nästan att jag ska vara föräldern och inte barnet. Mm. Det är barnet som blir omhändertaget och det är föräldern som tar om hand om. Det är mycket lättare för att ta hand om andra och finnas där för andra än och lyfta andra liksom, än att kunna vara barnet och kunna bli omhändertagen. Det är svårast av allt, tycker jag.
Och varför det? Har du övat dåligt på det?
Jag har inte övat så mycket på det.
Nej.
Alltså, men det är ju för att man är hjälplös i den situationen. Man måste lita på att andra finns där.
Mm.
Man måste ha tillit till andra. Och det har jag svårt för.
Att det dyker upp lite bröder i korsningen i Nyköping.
Mm.
Då är det lättare att inte be om det.
Men det kanske kan vara ett litet men ett viktigt steg att sträcka fram den här handen och faktiskt vara tydlig till dina bröder.
Ja.
För jag tror inte de upplever dig som en börda.
Tack. Det är lustigt det där, vad man har svårt för. Mm. Att det kan vara så lätt för andra. Har du lätt för att sträcka ut en hand när du behöver?
Det är ju besvärligt att sträcka fram handen, för man känner att nu blir jag en börda för andra. Och... Men så vet man ju också att när man ber om hjälp så växer relationerna.
Ja, så det är ju nyckeln.
Ja, så vad är det som gör att det är så eländigt svårt att be om hjälp när det egentligen bara ger mer?
Exakt. Det är som att vi inte har fattat den ingrediensen.
Nej.
Det är ju det är det som är egentligen att gräva rötterna djupare.
Mm, för när man ber om hjälp så ger man ju också den andra människan förtroende. Och förtroende mår man ju oerhört bra av.
Mm.
Ja, det är så konstigt det där.
Sponsorsnack. Varenda gång jag kliver in på ICA Maxi Bergvik i Karlstad så blir jag alltid lite glad. Det händer något i mig som jag länge inte kunde förklara. En bra känsla som bara infann sig liksom. Men nu har jag förstått vad det handlar om. För nu har jag pratat med Christer, alltså självaste chefen. Så nu vet jag varför jag blir glad när jag kliver in i butiken. Det är för att på ICA Maxi Bergvik i Karlstad så jobbar man nämligen aktivt för samhällsnytta och mångfald. Förutom att det är en väldigt trevlig och fräsch butik. De har bland annat daglig verksamhet i butiken. Det finns en Jenny och en Susanne som varje morgon välkomnar ett gött gäng med funktionsvariationer. Och tillsammans går de ut i verksamheten och sprider värme och glädje. Sånt gillar man. Sånt känner man. ICA Maxi Bergvik i Karlstad har hashtag älska kunden. Den hade jag aldrig sett innan, men alltid känt. Det är ett väldigt bra betyg det.
Jag lyssnade på... Du har ju intervjuat Thomas Sjödin. Jag fotade honom en gång.
Mm.
Ja, det var väldigt fint.
Mm.
Jag tyckte väldigt mycket om honom.
Ja. Han tycker man om.
Han tycker man om.
Mm.
Särskilt när man har lyssnat på Vinterpraten.
Ja, så. Visst. Och han den norrländska kan jag tänka mig är bra, bra klangbotten för dig.
Ja, exakt.
Mm.
Exakt. Han sa i något av Vinterpraten så berättade han om ett uttryck som kallas för heimat.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Nej, men jag känner igen det. Jag kommer inte ihåg vad det är riktigt.
Det är, alltså, det är ett tyskt ord som man kan översätta på svenska rakt av till hembygd. Men det är egentligen inte vad det betyder. Utan det är... Vi har liksom ingen bra svensk översättning så där rakt av. Men det betyder, heimat betyder som själens hemort. En plats där rötterna och ens hemma och ens barndom tillhör på något vis.
Mm. Men du har inget sånt heimat?
Nej, men jag tror att jag har haft... Alltså jag tror att jag från den här, jag ska ju cykla från en gatukorsning som ligger i närheten av det där huset som jag växte upp i.
Mm.
Och jag tror att det, den platsen och de 5 åren som vi bodde i det där huset, att det var mitt heimat. Och sen försvann det. För att massa saker förändrades och mina föräldrar skilde sig och så. Det fanns närhet, det fanns relationer, det fanns rutiner och en skolgång som var sammanhållen. Och släkt och ett annat sammanhang. Och sen var det som att allt vändes upp och ner och förändrades efter det.
Mm.
Och sen dess...
Så har du varit rotlös.
Ja, jag tänker det.
Mm. Då hoppas jag att du kommer närmare ditt heimat. I varje fall.
Mm.
I ditt cyklande och någonstans letande efter din inre Marita. Eller vad det nu är.
Ja.
Du kommer hitta.
Ja.
Det ska bli jättespännande att följa dig.
Tack.
Och tack för den här stunden. Såna här möten är det inte så ofta jag har.
Mm. Tack själv. Jättefint.
Mm. Det är nästan som man inte vill sluta.
Jag vet.
Men nu har vi suttit ett tag. Tusen tack.
Tack så mycket.